Lyssna till Jesaja kapitel 53, verserna 1-12. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som man vände sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt. Eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han skall få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja skall förverkligas genom honom. När hans elände är över skall han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag skall ge honom hans andel bland de stora. Låta honom dela byte med de mäktiga. För han var beredd att dö och blev räknad som syndare. När han bar de mångas skuld och bad för syndarna. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Vi resa mot korset med Jesus genom att läsa Johannes evangeliet 19. Jag läser från vers 1-16. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud. Och klädde honom i en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sade: Var hälsad, judarnas konung. Och de slog honom i ansiktet. Pilatus gick ut igen och sade till dem: Se, jag för ut honom till er. För att ni ska förstå att jag inte finner något brottsligt hos honom. Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och purpurmanteln. Pilatus sade till dem: Se människan. När översta prästerna och deras kännare fick se honom skräck dem. Korsfäst, korsfäst. Pilatus sade då till dem: ta ni och korsfäst honom. Jag finner honom inte skyldig. Judarna svarade, vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde det blev han ännu mer förskräckt och han gick tillbaka in i pretoriet och sade till Jesus, varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sade till honom, svarar du mig inte? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den ovanifrån. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld. Från det ögonblicket försökte Pilatus fria honom. Men judarna skrek, friar du honom är du inte kejsarens vän. Var och en som gör sig själv till konung sätter sig upp mot kejsaren. När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domesättet, på den plats som kallas Litostroton, på hebreiska Gabbata. Det var påskens tillredelsedag, omkring sjätte timmen. Pilatus sade till judarna, här ser ni er konung. Och de skrek, bort med honom, bort, korsfäst honom. Pilatus frågade, ska jag korsfästa er konung? Och överste prästerna svarade, vi har ingen annan konung än kejsaren. Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. Vi ber. Gud, vi vill tacka dig för något som känns väldigt konstigt att tacka dig för. En symbol av dödsstraffet, ett kors. Det verkar som dårskap till resten av världen. Men Gud, du vet att korset är en nyckeln till Guds rike, till ditt rike, till våra hjärtan. En symbol för din kärlek. Tack. I Jesu Kristi namn vi ber. Hela mitt liv är en kyss till mina förfäder. Jag vill bara böja mig inför varje sår, varje skada, varje trauma, varje piska och kedja. Ni har ingen aning om hur mycket jag älskar er för all den smärta ni tog på er för min skull. Så sa den Oscarbelönade skådespelaren, en av de bästa, tycker jag, Viola Davis, i den amerikanska versionen av Vem tror du att du är? Hon hade precis lärt sig om hur hennes förfäder Emmanuel, som föddes som slav under 1800-talet i USA, var tvungen att följa med hans mästare från en sidstad in till inbördeskriget för att bekänna honom på frontlinjen. Ironi. Efter kriget hade den befriade Manuel inget annat val än att hyra en tomt från honom som tidigare hade ägt Emmanuel. Och Emanuels familj blev utnyttjade under ytterligare flera generationer. Och sen sa Viola, hela mitt liv är en kyss till mina förfäder. Jag vill bara böja mig inför vad jag sår, vad jag skadar, vad jag trauma, vad jag piska och kedja. Ni har ingen aning om hur mycket jag älskar er för allt den smärta ni tog på er för min skull. Att uppoffra sig för andras skull. Att gå in i lidandet så att andra får det bättre. Få en lättnad. Det är svårt för många att prata om ett offer. Om uppoffrande. Men idag kan vi inte undvika det. Precis som Viola kunde inte undvika hennes historia. Emmanuel. Han som var hennes förfäder. Han som var förslavad, förnedrad och fångad, fängslad. Jätteintressant för mig att han hade ett namn som betyder Gud med oss. I kyrkan tänker vi kanske mest på jultiden när vi tar upp namnet Emmanuel. Namnet som beskriver Jesus själv. Och eftersom namnet ofta används med koppling till julen, då tänker vi kanske just på barnet Jesus när vi hör namnet Emmanuel. Men nu här i långfredagens våldsamma händelser där Jesus blir offret för människors ondska och rädsla och orättvisor, våra synder, finns Emmanuel, Gud med oss, närvarande. Det fick mig att tänka på hur vår reaktion till långfredagen, till det som Gud gjorde för vår skull på korset, borde vara väldigt likt Viola Davises reaktion. Idag ska vi lyssna till allt som hände Jesus. Våga sitta med det. Och förstå att allt detta gjorde Jesus för vår skull. För att ge oss det liv vi har idag. För att skapa ett nytt liv med andra människor baserad just på en uppoffrande kärlek. Och för att säkerställa det liv vi ska fira med Gud i evigheten. I hans lidandet blir Guds gudomliga kärlek otroligt mänsklig, påtaglig, närvarande, obekvämt och provocerande. Och bara för några dagar sedan blev vi påminna om Jesus intåg in i Jerusalem till jubel och rop på palmsöndag. De här underbara palmbladen som vi gjorde tillsammans med barnen. Många förväntade sig en härskare som skulle ta över makten från deras förtryckare. Förnedra deras fiender äntligen och återställa Israel och sitt folk. Och sen några dagar senare, nu på långfredagen, blir vi påminna om hur Jesus gick in i en situation där han lät sig själv bli ett offer, bli förtryckt, förnedrad, förolämpad, förråd och fången. Och frälsning från Gud till människor kommer inte genom att visa styrka, utan genom att visa lydnad, ödmjukhet, kärlek. Jesus orättvist dömd och sen dödad gick genom all misär och in i det mörker vi orsakar för oss själva, för andra, för vår värld. Han gick in i det lägsta, mest sårbara punkt människor kan komma till i deras liv. Och identifierade med dem som de flesta vände ryggen mot. Vände blicken ifrån. Där var Jesus, Emmanuel, Gud med oss i lidandet. Fylld med kärlek för oss. som skulle komma efter. Och här på långfredagen får vi också se på oss själva. Våra synder, vår misslyckande, vår brutenhet, vår rädslor och oro. Och här lyser Guds ansikte också mot oss, på oss. Och inte från himlen, utan från ett dödsstraff, från ett kors. För i hans sår och lidande som han tog på sig för vår skull, här bland alla fångar finns också vår förlåtelse och vår frälsning, vår frihet. Lydia. Lydia var ett teologiskt student i ett program där man läser sida vid sida med fångar på olika fängelser utanför Chicago. Några har blivit rättvist dömda och har accepterat straffet, medan andra har blivit orättvist dömda. Båda grupperna förstår vad det innebär att förlåta och be om förlåtelse. Att längta efter frid och frihet. Och i Jesus ser de inte bara en Gud som förstår dem, utan en Gud som är med dem. Jag ska hämta.
Being in class with people who are in prison makes the story of Jesus' arrest and sentencing even more real.
Att vara i samma klass som människor som är i fängelse gör berättelsen om fängslandet och domen mot Jesus än mer verklig.
As we are going through the story of Jesus' death today, I want to introduce you to a classmate of mine from the prison named William. And William is one of the kindest people you will ever meet, and he is an amazing painter as well.
När vi går igenom berättelsen om Jesus död idag, vill jag presentera det för en av mina klasskamrater från fängelset som heter William. William är en av de snällaste människorna du någonsin kommer att träffa. Och han är en fantastisk konstnär också.
Over 30 years ago, William was accused of a crime that he did not commit and was given the death sentence as a punishment.
För över 30 år sedan anklagades William för ett brott som han inte hade begått och fick en dödsdom som straff.
So not only did William not commit the crime, but he was given a sentence of death. And when you are given the death sentence in America, you oftentimes have to be locked in a cell for 23 hours out of the day with only 1 hour outside of your cell.
Så inte bara detta att William inte hade begått brottet, utan han fick också en dödsdom. När du döms till dödsstraff i Amerika behöver du ofta vara inlåst i en cell under 23 av dygnets timmar, med bara en timme per dygn utanför din cell.
This means that William was locked in his cell for 23 hours out of the day for 23 years waiting for his execution. In fact, William had 12 different execution dates that kept getting pushed back and pushed back until the state of Illinois took away the death penalty as a form of punishment.
Det här betyder att William var inlåst i sin cell i 23 timmar per dygn under 23 år i väntan på sin avrättning. Faktum är att William hade 12 olika avrättningsdatum som fortsatte att skjutas på framtiden till dess att staten Illinois tog bort dödsstraffet som straff.
And as of today, he's now been in prison for 35 years. And unless the courts change their mind, he will be in prison for the rest of his life. All for a crime that he did not commit.
Han har nu varit i fängelse i 35 år. Och domstolen, om domstolen inte ändrar sig, kommer han att vara i fängelse under resten av sitt liv, allt för ett brott han inte begått.
I asked William what he thought of Jesus being arrested and sentenced to death for something that he didn't do, and this is what he shared.
Jag frågade William vad han tänkte om att Jesus hade blivit arresterad och dömd till döden för någonting han inte hade gjort. Och det här är vad William svarade.
He said, Lydia, my life story and that of Jesus's arrest and death sentence are similar because Christ was on death row for a crime that he didn't commit. I too was on death row for a crime that I didn't commit. But unlike Christ, I was a sinner, and I did belong on death row, just not for the crime that I was convicted for.
Lydia, min livshistoria och Jesus livshistoria, arrestering och dödsdom, är lika. För Kristus var dödsdömda för ett brott han inte begick. Jag är också dödsdömd för ett brott jag inte begick, men till skillnad från Kristus så är jag en syndare och jag hör hemma som dödsdömd, men inte för det brott som jag dömdes för.
He's now been in prison for 35 years and he will continue to be there. William, who has experienced death row, who when he was incarcerated in death sentence was didn't see the night sky for 23 years, is now saying that because he is a sinner, he does belong on death row.
William, som har erfarenhet av dödsstraff och som inte sett natthimlen på 23 år, säger att han är en syndare, att han hör hemma i dödsstraffet.
William could have said that his situation is just like Jesus' situation and complained about all that he experienced and went through for a crime he didn't commit and wished that he had some sort of resurrection himself. But for William to be in the darkest part of the prison system and say that he is in fact guilty of being a sinner reminds me that none of us are without the need of Jesus.
William kunde ha sagt att hans situation är precis som Jesus situation och klagat över att allt han upplevt och gått igenom för ett brott som han inte begick och önskat att han hade fått samma uppståndelse. Men för William att vara i den mörkaste platsen i fängelsesystemet och säga att han är i själva verket är skyldig som syndare påminner mig att ingen av oss är utan behov av Jesus. Vi alla behöver Jesus.
When we say Christ is with us, Emmanuel, God with us, that means that Jesus is with us in every situation that we find ourselves in, every injustice that we or those around us face.
När vi säger att Kristus är med oss, Emmanuel, Gud med oss, betyder det att Jesus är med oss i varje situation som vi finner oss i, varje orättvisa som vi eller de runt omkring oss står inför.
Jesus came to this earth and walked in the shoes of all of us, including the shoes of William.
Jesus kom till den här världen och gick i våra skor, även i Williams skor.
Jesus, one who was without sin, walks in the shoes of sinners like us, not only so that we can walk into eternity, but we can walk into eternity together as the body of Christ.
Jesus kom till den här jorden och gick in i våra skor. Jesus, en som var utan synd, går i syndernas skor. Syndare som oss, inte bara så att vi ska kunna promenera in i evigheten, men så att vi kan promenera in i evigheten tillsammans som Kristi kropp.
Jesus walks in the shoes of injustice.
Jesus går i orättvisans skor.
Jesus walks in the shoes of hunger.
Jesus går i hungerns skor.
Jesus walks in the shoes of people without homes.
Jesus går i de människors skor som är utan hem.
Jesus walks in the shoes of broken families.
Jesus går i skorna hos brutna familjer.
Jesus walks in the shoes of persecution.
Jesus går i skorna hos de förföljda.
And Jesus walks in the shoes of those who are sentenced to death.
Och Jesus går i skorna hos den som är dödsdömd. En Gud som lider, som utsätts för andras hat. Hat som förödmjukar. En Gud som hänger på ett kors. En munk för den ortodoxa kyrkan skrev i hans reflektioner kring långfredagen så här. Var du där när de korsfäste min frälsare? I de orden ur en av afroamerikanernas sånger mötte vi en brännande aktuell fråga. Är jag där när de korsfäste min frälsare? Förmår jag vidga gränserna för min fattiga och självupptagna fantasi så att den kan omfatta samtidens allestädes närvarande Golgata? Orkar jag vara med då Kristi kropp lider? Där och då, men också här och nu, i varje människa som slits sönder av frestaren, ondskans makt, eller plågas och förråds av människor. Orkar jag vara med i Jesu möte, ansikte mot ansikte, med var och en som lider? Ansikte mot ansikte, ja. På den ena sidan ett mänskligt ansikte. På den andra det heliga ansiktet. Hånat, misshandlat. Och jag bär detta heliga ansiktet inom mig. Om jag gör det, blir jag också i stånd att vara andligen närvarande vid dessa möten. En Gud som lider för vår skull. Hela våra liv kan vara en kyss till Gud själv. Vi kan vända oss bort eller vi kan böja oss ner inför vad jag sår, vad jag skadar, vad jag trauma, vad jag piska och kedja. Och idag kan vi bekänna vår kärlek för allt den smärta Jesus Gud med oss, Emmanuel, tog på sig för vår skull. Och vi äntligen kan bli fria. Amen.
Lyssna till Johannes evangeliet. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas skallen. På hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom tillsammans med två andra. En på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset. Och där stod Jesus från Nazaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden. Och texten var på hebreiska, latin och grekiska. Men judarnas överste präster sa till Pilatus, skriv inte judarnas konung utan vad han själv har sagt. Jag är judarnas konung. Pilatus svarade, vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar. En på varje soldat. De tog också långskjortan, men den hade inga sömmar utan var vävd i ett stycke. De sa därför till varandra, vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska ha den. ty skriftordet skulle uppfyllas. De delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Det var vad soldaterna gjorde. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria, som var gift med Klopas, och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: "Kvinna, där är din son." Sedan sa han till lärjungen: "Där är din mor." Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat. Och för att skriftordet skulle uppfyllas sa han: "Jag är törstig." Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten. Det var en stor sabbat. Bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus. Först på den ene och sedan på den andra. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. Utan en av soldaterna stack upp i sidan på honom med sin lans. Och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om att det är för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant. Och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom. Och på ett annat ställe heter det: "De ska se på honom som de har genomborrat."
Jesus vill bära våra bördor. Han vill ta bort våra synder, vår skuld och skam. Så vi ska ge möjligheten nu att bekänna våra synder och också ta emot Guds förlåtelse genom Jesus Kristus. Jag kommer leda er genom en bön där det står "El" kommer jag läsa, och där det står "Alla", då ska ni svara. I universums omättlighet och i varje hjärtas slag är du vår Gud. Vi tror att i dig finns förlåtelse och upprättelse. Därför ber vi, när vi av bekvämlighet och rädsla tvekar gå dina vägar, förlåt oss Gud. Förlåt oss Gud. När våra handlingar inte stämmer överens med våra ord, förlåta oss Gud. Förlåta oss Gud. När vi inte vågar bekänna ditt namn, förlåta oss Gud. Förlåta oss Gud. När vi inte ser dig i vår kärlekstörstande nästa och står upp för dem som är orättvis behandlat, förlåt oss Gud. Förlåt oss Gud. När vi tillsluter oss för din närvaro ibland oss, förlåt oss Gud.
Förlåt oss Gud.
När vi gör det onda som vi inte vill och inte förmår göra det goda vi vill, förlåt oss Gud.
Förlåt oss Gud.
Jesus, Guds sons blod, rena oss från all synd. Detta litar vi på. I Jesu Kristi namn vill vi ta emot förlåtelsen. Amen.
Innan jag läser de avslutande bibelverserna från första Johannes brev, första Petrus brev och åter Johannes evangeliet, så vill jag säga det att vi kommer få sjunga tillsammans och du huvud blodigt sårat. Och sedan kommer Lydia bära ut Kristus ljuset. Och efter det så får vi lämna gudstjänsten i stillhet. Så vänta gärna med att byta några ord med din granne tills du har kommit ut ur kyrkan. Och det är inget kyrkfika idag. Och för den som vill stanna kvar och sitta en stund inför korset så går det också bra. Johannes första brev, kapitel 2. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra utan hela världens. Första Petrusbrevet. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Och Johannes evangeliet. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.